Hej och välkomna till avsnitt 1207 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer ett samtal tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA och ja, kör igång.
Ja, HD-tillsättningsprocessen är ju i full gång. Första veckan avslutades ju och det kan man väl säga, det blev väl en slam dunk för Amy Coney Barrett. Det fanns ingenting som rubbade henne överhuvudtaget. Och hon fick nu i fredags så drog man in vittnen, både ja-sidan då, republikanerna och demokraterna drar in vittnen då för att vittna för eller emot henne. Och republikanerna, ja, ett av vittnen som republikanerna drog in var ju advokatsamfundet, det opolitiska, oberoende amerikanska advokatsamfundet som heter Bar Association. Och de kommer alltid in och vittnar för alla kandidater när det är HD-tillsättningar. Jag tror till och med för Circuit Court och District Court med, så de har en extremt viktig roll i det här. Och de utvärderar, för det är viktigt att påpeka, att de utvärderar kandidaterna inte från något politiskt, liksom om de röstar ideologiskt höger eller vänster, utan de utreder om kandidaten är kvalificerad. De utreder om kandidaten, nomineringen är den har bra karaktärsdrag, integritet, om den verkar följa lagen när de dömer, till skillnad från att vara politiskt aktivist och sådana där saker. Va? Så att, men i alla fall, hon fick allra högsta betyg som någonsin går att få. Så att hon fick högsta betyg av advokatsamfundet, så att det är liksom spiken i kistan när man säger att hon är en så kallad shoo-in.
Just det. Jag tror vi nämnde i vår förra uppdatering att det var en sån här kvinnomarsch då mot Amy Coney Barrett, och det var i alla fall en sån i Washington DC och runt om i USA, och de här som marscherar, det är inte bara kvinnor såklart, utan det är medelklass, vita, både män och kvinnor, och de är klädda som de här karaktärerna i Handmaid's Tale, och alltså i rött och sådär för att visa att hon är en kvinnoförtryckare, och det var någon som hade en skylt där det stod, de hånar ju Donald Trump också, Trump is an unstable penis, var det någon som hade skrivit. Så jag menar, de här vänsteraktivisterna, de har ju, alltså det är ju bara liksom hat och liksom hån och hets och sådana saker. Det är liksom inte, det är inte stil och det är inte liksom karaktär eller någonting.
De har ju inga sakargument att komma med, det är det som är problemet, och det är ju samma i Sverige. Det finns inga sakargument, och när man inte har något sakargument, när man redan har förlorat sakfrågan, allt som finns kvar, det är smutskastning, hets och hat, och det är precis det de kommer med. Och vi kan ju till exempel titta på i fredags då när demokraterna drog in ett vittne. Kamala Harris gjorde ett lite underligt uttalande. Hon försökte då nita då Amy Coney Barrett och specifikt ämne. Jag tror Cory Booker försökte göra det också, va? Där de försökte framställa henne som en rasist, därför att hon dömde, det var ett fall då när de anklagade henne för att inte ha tagit hänsyn till att N-ordet, en och sen eger, blev använt då. Och i ett fall som hon dömde, och de ifrågasatte i princip att är du rasist, eftersom tydligen så får en arbetsgivare kalla anställa för N-ordet. Och Amy Coney Barrett sa att personen, den svarta personen som stämde arbetsgivaren, som jag fallet som jag dömde i, nämnde aldrig att N-ordet hade använts. Det var aldrig en del av fallet. I ett domstolsfall så kan man inte döma saker som inte är del av domstolsfallet, som aldrig tas upp. Argumenten som tas upp i domstolsfallet tas ju upp av åklagaren och naturligtvis då försvarsadvokaten och så vidare, va? Så att N-ordet som då, det kom upp i efterhand. Så jag kan ju inte gå in i efterhand och ändra ett domslut på någonting som redan är avklarat, va? Och demokraterna som har ju då taskig tajmingen i hela, va? De drog in ett vittne då, en svart kvinna som skulle vittna om hur rasistisk då naturligtvis Amy Coney Barrett var. Och de gav precis det exemplet som Coney Barrett redan hade förklarat. Varför hon sa att, som hon redan hade förklarat till, varför hon inte kunde använda argumenter av N-ordet då i fallet, i rättsfallet. Och i sitt domslut. Och det är som att de drar in ett vittne som inte ens har tittat på de två, tre tidigare dagarna vad Amy Coney Barrett redan har förklarat. Det är så urblåst korkat så är det inte klokt, va?
Upplever de inte att det är pinsamt?
Absolut pinsamt, det är det det är, va? Och det är att de har inga sakfrågor. Deras sista förhoppning stod ju till, vi kanske kan nita henne för rasism. Därför att vi kan inte nita henne för att hata kvinnor för en ny kvinna med rasism då. Men det är ganska roligt också, vi måste ju påpeka att Amy Coney Barrett har ju två adoptivbarn som är från Haiti, bägge är svarta, en pojke och en flicka, va? Så att anklaga henne för rasist, det blir ganska komiskt när hon medvetet har adopterat två svarta barn till sin familj. Det blir, allt blir så himla korkat.
Ja. Det är så här också att en senator, republikansk senator, Susan Collins från Maine, hon har ju sagt att hon kommer att rösta emot Amy Coney Barrett. Men alltså, rösterna räcker väl i alla fall för att hon ska röstas igenom?
Ja visst, tappar de henne så får de 52 stycken. Det måste vara 4 stycken röster republikanerna tappar. Tappar de 3, då har de Mike Pence som en tiebreaker.
Mm.
Och anledningen till att Susan Collins kommer att rösta nej, hon röstar ju då ja för Brett Kavanaugh. Vilket var i så fall mer kontroversiellt i så fall om man tittar på vad som skedde. Men att anledningen att Susan Collins röstar nej är att Susan Collins ligger under i opinionsundersökningen i delstaten Maine. Om hon röstar nej så ökar hon sannolikheten att hon själv kommer att vinna sitt senatsval i Maine. Röstar hon ja för Amy Coney Barrett, då är hon körd totalt. Då är spiken, liksom sista spiken, hennes kista, politiska kista, slagen. Så det här är enbart ett politiskt motiverat nej för henne. Hon försöker fjäska till lite vänsterliberaler och demokrater i delstaten Maine och hoppas på att bli omvald.
Mm. Har vi något mer?
Japp, du vet ju att den här New York Post-historien då om det Hunter Biden, vi kanske kommer in lite mer på det därför att det finns ytterligare mer och mer bevis kommer fram nu om mer korrupta saker som Biden har varit inblandad i med Ukraina, även Kina då har kommit fram i alla fall. Och Twitter framförallt, men även Facebook har ju, vad ska man säga, de har ju stängt av konton och de raderar ju bort alla de där inläggen och så vidare, va. Och nu är i alla fall republikanerna i senaten vill göra en subpoena, med andra ord tvinga Twitters CEO då, Jack Dorsey, att komma till senaten och förklara vad han håller på med. Med andra ord, republikanerna med 100% rätt anklagar då Twitter att när det gäller Joe Biden, en historia som visar sig vara sann, den försöker ni radera bort och ni stänger av konton. Lögner om Donald Trump släpper ni fram. Så med andra ord, ni har en dubbelmoral som är extremt hycklande, så att de vill dra in honom nu till senaten och fråga vad han pysslar med helt enkelt. Och de försöker hålla man ansvar helt enkelt.
Mm. Ja, just det. Jag kan också säga att det var en attack av Antifa i San Francisco. Det hade också att göra med det här. Det var en pro-Trump-grupp som hette Team Save America heter de. Och den här gruppen leddes av faktiskt en svart man, en svart konservativ som heter Philip Anderson. Och de protesterade mot att Twitter hade blockat den här New York Post-artikeln, och de demonstrerade också för polisen. Och San Francisco är ju en av USAs mest liberala städer, så Antifa var där och ja, de hoppade på de här konservativa. Och Philip Anderson, deras svarta ledare då, den här liksom konservativa gruppens svarta ledare, han fick tänderna utslagna av en Antifa-kille som går fram och slår honom rakt i ansiktet, och allt finns på film, så jag såg filmklippet nyss. Och det visar verkligen att de här är inte för liksom yttrandefrihet, inte alls de här vänstergalningarna.
Det här handlar inte om det vi pratat om många gånger förut, Black Lives Matter, Antifa, alla de där. De kallar sig för antifascister, de kallar sig för black, liksom vi stödjer svarta. Det har noll med det att göra. Det här handlar om totalitära människor som vill liksom vräka över demokratin och istället införa totalitarism via våld. Det är allt det där handlar om. Det här är fruktansvärt vidriga ideologiska grupperingar som helt enkelt som demokraterna vänder ryggen till, och vänsterliberal media, vad ska man säga, stryker medhårs ungefär. Det är hemskt alltså.
Det är mycket mer än bara en idé, som Chris Wallace sa på den här första debatten. Mm.
Det här det är grundat i en idé. Det är ju som att nazismen är en idé, men jag tror inte att judarna under 30-talet och 40-talet tyckte att det var, de såg nog att det var mer än en idé, va? Mm. Kommunismen var ju mer än en idé. Islamismen, det ser vi i Sverige, det är mycket mer än en idé. Det grundas ju kanske som en idé, men sen så kommer det ju människor som är galna, eller om de är extremister eller vad, hur de nu är funtare, de tar den idén. Och sen så försöker man göra en konkret verklighet av den via våld på olika sätt. Och då är det inte längre en idé, utan då är det helt enkelt, vad ska man säga, en våldsam gruppering.
Mm. På tal om islamismen, jag såg ett av Trumps rallyn igår. Jag minns inte vart han kampanjade överallt, och jag ser dem efter varandra.
Så jag
minns
inte, tror jag det var.
Ja, och han var någonstans dessförinnan, så jag minns inte vart. Men han nämnde i alla fall, på tal om islamism, alltså den här halshuggningen av läraren i Frankrike.
Ja.
Och han sa att jag sände mina kondolenser till Macron, och det här är fruktansvärt, och vi har tagit tuff ton mot radikal islam här i USA, sa han. Så att, ja, en kondolens från Trump där. Har du något mer?
Ja, jag tänkte också när vi kan gå vidare då med Bidens, att allt mer information framkommer ju nu, det som Hunter Biden var inblandat i med Ukraina, det verkar absolut stämma, för det är allt för många det förmedlas allt för mycket nyheter om det genom andra nyhetskanaler med om det där. Till och med en CBS-reporter frågar ju Joe Biden om det där. Joe Biden var ju skitförbaskad, han vill ju inte prata om sånt där, han liksom snäppte ju till då.
Mm.
Så att CBS börjar liksom, att andra nyhetskanaler börjar också plocka upp de här historierna, va? Och tydligen så kommer det fram information nu att Hunter Biden krävde vad då, $10 miljoner av någon kinesisk då miljardär som ville ha inflytande i USA, att så Hunter Biden sa, om du betalar mig $10 miljoner så låter jag träffa min pappa Joe Biden när han var vicepresident. Och så
the big, the big guy.
Precis, ja. det är mer och mer och mer sånt där som framkommer. Det är ju ingen snack om det här.
Jag kan bara säga att du nämnde att Joe Biden blev igår arg på en reporter som heter Bo Erickson från CBS för att han frågade om den här Hunter Biden-historien. Och jag vill ha en kommentar av dig här då, därför att Joe Biden svarar att I have no response, it's another smear campaign, right up your alley, those are the questions you always ask. Och det tänkte fråga dig då, alltså, right up your alley, är det liksom kör upp till baken liksom, eller vad betyder det ungefär?
Right up your alley, det är liksom det är ungefär det ert normalbeteende.
Okej, okay, då förstår jag. Okay,
man säger så, va? Men det här är det intressanta, it's right up your alley, det här kom från CBS. Det är första gången som någon ställer en tuff fråga från mainstream vänsterliberal media. Alla vänsterliberala liberala medier, CBS, ABC, NBC, CNN, MSNBC och så vidare, ställer ju jättesnälla trevliga frågor. Så right up the alley egentligen betyder att man ställer snälla frågor. Att CBS-reporten Bo Erickson ställer en tuff fråga, det hade kanske, hade det varit Fox News, då hade det varit right up the alley, då hade man kunnat anklaga, men eftersom det kom från CBS, då var det ju det onormala, om man säger så, va? Så Joe Biden var ju totalt ute och cykla med den, han har ingen aning om att det normala är att du får snälla, trevliga frågor, det är right up the alley, så att Biden, han är ju liksom helt förvirrad helt enkelt.
Okej, då förstår jag.
Right up the alley, Trump kan anklaga CNN för this is right up your alley, han kan ju säga det till CNN, för det stämmer ju precis, att de liksom bara hetsar och hatar mot honom.
Ja, men då förstår jag. Okej, fortsätt.
Japp, Iowas Supreme Court har nu, vad heter det på svenska, invalidated, diskvalificerat kan man säga, 74 stycken poströster, för de var inte, det var tekniska problem, de var inte ifyllda korrekt. Så liksom nu är det 74, och 74 000 poströster, 74 000 röster i Iowa, det kan ju faktiskt vara avgörande mellan vinna eller förlora mellan bägge kandidaterna, därför att Iowa förväntas bli hyfsat jämnt. Och 74 000 röster kan ju vara skillnaden, va? Så nu ser vi ju att det är ett stort antal röster som skapar ett problem som inte kommer kunna räknas, och det kan vara skillnaden på vinna eller förlora. Så återigen så finns det bevis att poströsterna...
Men sa du 74 000 eller 74? Därför 74 000 är väldigt mycket.
74 000.
Oj.
Så Iowa Supreme Court invalidated, diskvalificerade 74 000 poströster.
Ja, det är, och i en sån liten del.
Det är ett stort antal, precis. Det är inte 74 000, det är ett stort antal. Tänk, glöm inte bort att, vad var det? I Wisconsin så var det 2,500 röster som skilde Trump och Hillary 2016. Och Michigan och Pennsylvania, så mycket större än Iowa, så var det, hur många var det? 38 000. Alltså det var, och 75 000 ungefär. Så att 74 000 röster i Iowa, det är absolut skillnad mellan vinna och förlora ett jämnt val. Punkt slut.
Jag kan kasta in en nyhet då. Du nämnde, Pennsylvania tror vi pratar om också. Och där är det så här att i staden Lancaster i Pennsylvania så har borgmästaren Danine Soras, hon har sparkat sin polischef. Och sånt händer säkert ofta i städer. Men orsaken till att det här har hänt, det beror på att polischefen i fråga är gift med en kvinna som är pro-Trump. Och den här kvinnan då, polischefens fru, hon har varit väldigt tydlig med det på Facebook och sådär. Och när borgmästaren då, som är helt uppenbart då anti-Trump, noterade det, så gav hon sin polischef sparken. Och sen har hon då pudlat och sagt, nej men det berodde inte på det, utan det berodde på andra saker. Men mycket tyder på att det berodde faktiskt på att hon störde sig på att hennes polischef och hans familj då var pro-Trump. Och ja, det säger ganska mycket om splittringen splittringen även i småstäder sådär.
Ja. Och på tal om poliser, jag såg att polismyndigheter i USA, de styrde ju Trump helt och hållet, va? Och det var en polis nyligen som heter Paul Beekman, han har varit en demokrat hela livet, en polis hela livet och så vidare. Han har ju sagt rakt ut att om Biden vinner valet, då är det ju kört. Då är det liksom kört för polismyndigheten i USA. Så att han har kommit ut och sagt att jag är en livslång demokrat som kan säga en sak: vill vi ha en fungerande polismyndighet i USA, då kan inte Biden vinna valet. Det vore förödande för polismyndigheten i USA. Och polismyndigheten, bara nämnas då, den är delstatlig och även då kommun. Det är ju inte statlig, liksom federal. Men signalpolitiken som skickas ut av presidentkandidater styr ju mycket.
Ja, fortsätt.
Ja, det var en ny rapport som kom ut för inte så länge sedan. Det kallas för The Honest Elections Project, och de har skrivit en rapport. Du och jag har tagit upp, varje podd vi gör så tar vi upp saker och ting som visar problemen med poströstningen. Och de har nu skrivit en rapport som ungefär säger samma sak, att det är oerhörda problem runt om i hela USA med poströstningen. Som andra ord, de har vi skrivit en rapport som baserat på samma idé som du och jag pratar om. Den gruppen då, att alla de här små exemplen som vi tar upp, en efter andra som rapporteras då på lokal nivå, när man lägger ihop alla dem så blir det ett massivt problem nationellt. Vi ser att problemet är överväldigande. Det är inte ett litet isolerat problem någonstans, utan det är ett stort problem runt om hela landet.
Mm, just det. Mm. Ja, något mer?
Ja, de här Joe Biden, vi ser ju då hur de här hur partiska de här ABC och NBC, de här kanalerna är. Och ABC hade ju sitt town hall, TV-kanal ABC hade ju town hall då med Joe Biden. Då visades ju det att de som var med och skrev frågorna liksom, och fråga de som frågar då i den här town hall. Mm. Det inkluderar ju då tydligen en före detta Obama talskrivare, en demokratisk politikers fru och så vidare och så vidare. Va? Så att personerna som frågade frågor i Bidens town hall är kopplade till högst upp till demokrater. Som andra ord, det är liksom det är precis det som är right up the alley. Man liksom serverar frågor på silverfat åt Biden. Va?
Just det, jag förstår. Mm. Och på tal om det då, när vi kan säga en sak till om Joe Biden. Jag läste en artikel i The Spectator och där stod det att, jag noterade det själv därför att när jag såg Trumps rallies igår då, så såg jag att det var massvis i publiken, alltså tusentals personer. Och sen såg jag att Joe Biden, han pratade i Michigan, i någon stad där. Och man filmade bara honom, alltså hans officiella egna filmteam filmade honom bara framifrån. Alltså man såg ingen publik eller någonting. Yeah. Och när Trump pratar och säger någonting, då börjar publiken att jubla, applådera, men man hörde aldrig någon applådera när Biden pratade. Han sa, hey, here I am ungefär, och sen så fortsatte han att prata. Ingen applåd, ingenting. Jag tänkte, konstigt liksom. Och sen så försökte man hitta vinklar, alltså vanliga filmklipp på YouTube, och sen insåg man, wow, det är ingen där. Och då googlade jag på en artikel som konstaterar att sen Labor Day, det var väl i början av september tror jag i USA, så har Donald Trump dragit 360 000 anhängare på sina rallies, och under samma period så har ju Biden dragit 637. Så att, ja, en ganska rejäl skillnad.
Det finns ju ingen entusiasm för Biden. Det är ju noll entusiasm. Anledningen att folk röstar på Biden är ju bara för att de inte gillar Trump. Man röstar inte för något, man röstar mot något. Och det är ju galet egentligen i demokrati. Man röstar mot någonting, inte för att man röstar för något. Och jag tänkte också gå vidare bara hur media är så extremt partisk. Och hur media, vad ska man säga, är korrupt helt enkelt, hur de håller på, va. Så Joe Biden hade ett town hall meeting för ett par veckor sedan som gick på, det var ett par veckor tillbaka då, så det gick på en NBC, TV-kanal NBC. Och i det town hall så var det så kallade osäkra väljare, osäkra, undecided var det, osäkra väljare. Så de som var där hade sagt, vi vet inte vem vi ska rösta på, vi är osäkra, Biden eller Trump, vi vet inte än. Exakt samma, många av exakt samma personer hade redan förekommit tydligen i ett reportage med MSNBC som Joe Biden-anhängare. Mm. Så ena dagen, ena minuten så är de Joe Biden-anhängare i en, vad ska man säga, vänsterliberal tv-kanal, och sen springer de rakt över gatan till en annan vänsterliberal tv-kanal och så blir de osäkra väljare ungefär. Och det visar ju det här korrupta, man använder sig av samma personer för att, och sen bara byter man, vad ska man säga, beteckning på dem, om de är Biden-anhängare eller osäkra, bara för att man ska då föra fram ett narrativ. Och det är ju det här medias då sätt för att då visa att, bara föra fram ett visst narrativ hela tiden.
Mm. Jag kan nämna en sak om det också. Det var att jag såg en intervju som den här konservativa podcasten Ben Shapiro gjorde med Megyn Kelly. Och Megyn Kelly är en känd, ett känt nyhetsankare från Fox News. Hon var där ungefär 15 år. Sen hoppade hon av för några år sedan efter att hon uppdagade då sexuella trakasserier från Fox News-chef Roger Ailes. Och sen dess så, efter det så började hon på NBC. Men det var en ganska kort period där. Och nu så kör hon sitt eget race med en podcast. Och i intervjun då med vad heter han nu igen? Han jag nämnde nyss, Ben Shapiro såklart. Yep. Så berättar hon att, hon berättar att media, de är, alltså när Trump säger att media är emot honom så har han rätt. Media är väldigt liksom vinklat mot Trump, det är ingen snack om det, sa hon. Och hon förklarade också, det var en väldigt bra intervju, hon förklarade öppet hur politiserat allt är i USA. Och hon berättade också om de här sexuella grejerna som Roger Ailes hade gjort och sa att han gjorde helt klart fel och jag var en av de här tydliga visselblåsarna, jag kunde inte vara tyst, men demoniseringen i vänsterliberal media och i Hollywood, den är helt fruktansvärd. Och det kom ju en film som heter Bombshell förra året 2019 som handlade om det här. Och Megyn Kelly sa att den här filmen bygger mycket på min bok om det här, men framställningen i filmen, den är helt felaktig. Den beskriver Fox News som ett fruktansvärt ställe och den demoniserar mina medarbetare, och även Roger Ailes görs till någon slags monster. Hon sa att det finns förmodligen såna här sexuella monster som Harvey Weinstein som har våldtagit allt möjligt, men Roger Ailes, det var mer liksom, det var tragiskt ungefär, han gjorde fel, men liksom som han framställs i filmen, det är också fel. Hon sa jag grät när han dog och han var jättebra chef och såna saker, så gick de här bitarna fel, men han var liksom ingen våldtäktsman och sådär. Så att hon hade en väldigt bra balans, tyckte jag. Så att den tycker jag alla ska se, Ben Shapiros intervju med Megyn Kelly. Men återigen då, så hon förklarar också att media funkar inte. Media är vinklat mot Trump, sa hon. Och han överdriver inte när han säger att så är fallet.
Ja, det är ingen snack om det. Media i USA kan säga vad de vill. Demokraterna kan säga vad de vill. Den absolut största influencing- och agendasättande institutionen i USA i syfte att påverka ett val, det är vänster, det är media helt enkelt. Punkt, slut. Det spelar ingen roll hur mycket de påstår motsatsen. Så är det bara. Punkt.
Jag kan bara slänga in en sak till som hon sa också som är intressant. Hon totalsågade CNN. Hon sa att när jag var yngre då tyckte jag CNN var bra. Alltså. Men alltså, Don Lemon, han är totalt skämt. Alltså, han är ju inte ett nyhetsankare, tyckte hon. Utan man kan liksom inte ha någon som det. Och när CNN envisas med att på något sätt tro att Chris Cuomo, alltså Andrew Cuomos lillebror, är någon slags objektivt nyhetsankare. Alltså, det går inte att ta det seriöst, alltså, sa hon. Så att CNN gick totalt bort för henne. Så att,
ja. Ja, jag kan ge ett utmärkt exempel på CNN och Chris Cuomo då, som faktiskt är väldigt aktuellt nu. Hur oseriösa de är. Så det finns en rappare då, han är även skådespelare som heter Ice Cube. Mm. Han är väldigt, väldigt känd i USA. Jag tror han är välkänd till och med. Han i alla fall har jobbat med Donald Trump för att försöka skapa bättre, liksom komma fram med policies. Vad kan vi göra för att skapa bättre arbetsmöjligheter och arbetsmarknader och för att hjälpa svarta amerikaner, va? Och det är jättebra att kända svarta hjälper, oavsett om det är Obama-regeringen eller Trump eller Bush, vem du är. Det är liksom personer som då är välrespekterade inom den svarta community hjälper till, va? Och då Ice Cube, han skulle vara med och bli intervjuad av Chris Cuomo på CNN. Men när Ice Cube gjorde klart för att han skulle säga goda saker om Donald Trump och jobbet som Donald Trump gör för svarta amerikaner, då ställde CNN och Chris Cuomo in intervjun. De var inte längre intresserade av att intervjua Ice Cube, därför att tanken var att Ice Cube skulle snacka skit om Donald Trump, inte prata om jobbet Donald Trump och Ice Cube gör tillsammans för att hjälpa svarta amerikaner. Och det visar ju att de inte är seriösa nyhetsförmedlare helt enkelt. Narrativet skulle bli fel.
Verkligen, verkligen. Ja, har du några fler saker?
Ja, vi pratar återigen. Det här poströstningen. Bara för ett par dagar sedan så kom det fram till att 370 000 poströster i Pennsylvania har blivit diskvalificerade. Så nu återkommer vi till poströstningen, va? Mm. Av olika sätt. Så att 370 000 poströster nu är diskvalificerade, och om de får räknas är det inte till slut, det vet ju inte jag, men det hamnar ju naturligtvis i domstol. Och 370 000 poströster i Pennsylvania, med tanke på att 2016 så vann Trump mot Hillary, men jag minns inte exakt, det får man kolla upp, men någonstans kanske 75 000 röster, typ mer eller mindre någonstans i de, betydligt färre än 370 000, va? Mm. Så de 370 000 poströsterna, det kan vara skillnad på vinna eller förlora. Och på tal om Pennsylvania, som är en svängdelstat som är väldigt viktig, som Trump måste vinna, tror jag, så är det en brevbärare som nu är federalt åtalad för att han är åtalad i federal domstol för att ha kastat bort en massa poströster i soptunnan helt enkelt. Mm. Och på tal om Pennsylvania igen, det återkommer ju Pennsylvania, så att de här svängdelstaterna nu som är aktuella då och som är väldigt jämna visar ju att vilka problem det är. Tusentals personer i Pennsylvania blev skickade fel poströster. De liksom blev fel. De fick helt enkelt fel poströster skickade till, så att jag vet inte exakt vad det innebar. Men det var som i New York, jag berättade för ett par veckor sedan, så var det i New York, där skickade man ut poströster som skulle skickas ut till militärer, skickades till vanliga människor istället. De liksom blev fel. Det blev något tekniskt fel här med, så vanliga människor fick fel poströster skickade till. Så att det är ena problemet efter det andra. Och eftersom poströstningen i den delstaten och röstningen kan bli väldigt, väldigt jämn, så alla de här tusentals hit, 10 000 där, 370 000 där. Det slutar med att det kan ju vara avgörande mellan vinna eller förlora. Det kan sluta med att valet avgörs på grund av att poströstningen inte funkar. Va? Så att återigen, kaoset bara fortsätter.
Just det. Mm. Ja, har vi något mer?
Nej, jag tror det var allt. Pratar vi om att, jag nämnde San Francisco just, ja, och jag tänkte bara påminna folk om att Portland, det här är liksom, det, man gäspar ju bara nu, va? Det fortsätter ju varenda natt. I Portland, Oregon i natt i alla fall så välter man omkull Roosevelt, president Roosevelts staty och även Abraham Lincolns staty. Abraham Lincoln duger inte längre tydligen, han som då hjälpte slavar att bli fria, vänstern gillar inte honom längre, så att Man kastar omkull statyer med Lincoln och Roosevelt helt enkelt. De kallar det för Day of Rage, med andra ord. En dag av ilska ungefär. Inte för jag vet vad de är arga på egentligen, men de är arga på allt och alla som... De är arga på demokratin, det tror jag.
Ja, precis. Det var en bra sammanfattning. Vi får se om de har fått 10 års fängelse som Trump har hotat med. Det vore intressant om det blev så.
Ja. En sista grej kan jag nämna. Att bara på tal om Joe Biden. Anledningen att polisen är så förbannade på Joe Biden. Han hade ett kampanjevent för ett par dagar sedan. Och han skulle ju då förklara för poliser hur poliser ska göra sitt jobb. Och polisen har varit ju rosenrasande på honom och sa att Biden har ju ingen aning. Så Biden sa ungefär att när en person kommer springande mot er och är ett stort hot mot er, så skjuter honom i benet och inte i magen. Så i USA så tränas polisen att om det är direkt hot som kommer, det största stället att skjuta en människa på, det är ju magen, om man måste träffa en människa med, liksom skjuta på en människa. Det är liksom i magområdet, va? För att det är mycket lättare också att du träffar. Skjuta i bena är betydligt svårare. Det krävs ett bättre sikte när man är stressad. Och det är liksom mörkt, dåligt väder. Man har svårt att se vad det nu är. Då är magen det bästa stället, va? Joe Biden tyckte att poliser ska lära sig skjuta bättre. Så att de ska lära sig kunna skjuta i bena istället. Och polismyndigheten då. Många poliser har varit rosenrasande på det. Så att Joe Biden har ju ingen aning om hur svårt det är. Under stressade situationer. När vädret är taskigt, mörkt, vad det nu kan innebära, och man är under stress, att sikta på ett ben och skjuta. När kanske till och med personen som kommer springande mot en själv drar ett vapen och börjar skjuta. Va? Så Joe Biden tycker att då ska man skjuta i benen först. Det är som att, herregud, han är ju noll koll på verkligheten.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, okej, okay, men då tror jag vi säger tack för idag.
Ja, absolut, tack.
Det var mitt samtal med Björn Nordström, men innan jag avslutar så tänkte jag pålysa två saker till, och det första är att jag förutom den här podcasten då med Björn och med många andra av mina gäster även har en YouTube-kanal tillsammans med Tim Borgqvist. Tim Borgqvist är ju en svensk affärsman som har bott länge i USA och även träffat Donald Trump personligen, och ja, nu har vi en YouTube-kanal som vi ska köra minst fram till valet den 3 november där vi kommenterar de senaste sakerna, och den YouTube-kanalen heter Situation USA med Ronny och Tim. Följ gärna den på YouTube så får ni inte bara höra mig som ni får i den här podcasten utan även se mig på YouTube, och ni kan också följa våran Facebookgrupp som ni kan joina, gå med i då på Facebook, som heter Situation USA, Ronny och Tim. Så att det var den första pålysningen. Den andra pålysningen har med min bok, nya bok att göra om Donald Trump. Donald Trump är synnerligen amerikansk president, som den heter. Försäljningen har gått väldigt bra och jag fick besked från förlaget för snart en vecka sedan att jag har sålt snart 1000 exemplar, och jag tryckte bara 1000 exemplar, vilket innebär att du nu har tryckt 1000 exemplar till. Så fortsätt gärna pusha den här boken. Den här boken är ju lite unik på så vis att jag skrev den efter en öppen förfrågan på Facebook i mitten av juni, där jag frågade, finns det ett intresse för en konservativ bok om Donald Trump? Och jag fick ett rungande ja med flera hundra kommentarer, och sen skrev jag boken på 2 månader, och jag har egentligen bara promotat den i mina sociala medier, Twitter, Facebook och här i den här podcasten då, samt att jag har blivit intervjuad i olika, alternativmedia då, om den här boken. Men någon storskalig reklam har jag inte gjort, utan den har främst spridits ord från ord på sociala medier. Så att köp den gärna på någon valfri nätbokhandel, Bokus rekommenderar jag, men vilken nätbokhandel som helst. Och ni kan också be era lokala bibliotek att köpa in den. Då får fler folk nys om den här boken och möjlighet att läsa en lite mer balanserad skildring av Donald Trump. Så att det var de två pålysningarna. Det var avsnitt 1207 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.
Thank you.